Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Hej allesammans! Välkomna ska ni vara tillbaks till Nyhetshelgen. Idag med nummer 83, nej 93, det är ju hemskt fel på den här för tiden. Idag har vi som huvudtema sosseadelns privilegier och ingen behöver väl sväva i tvivelsmål om vad vi syftar på, Ingrid.
Nej, det tror jag inte. Men, och vi har ju pratat om det här många gånger förut. Men jag tror att vi ser ett stort uppvaknande nu ute i Sverige. Inte minst bland boomers.
Mm. Ja, inget ont som inte har något gott med sig.
Mm.
Ja. Mm. Valboskap. Det är också något som sossarna gillar. Det ska vi inte prata så mycket om, men vi kommer att göra en intressant spaning angående det här fenomenet som vi ju har pratat om tidigare att sossarna ägnar sig åt i stor skala. Nu har det kommit lite mer siffror på att så faktiskt är fallet.
Mm.
Och så blir det arkivex i verkligheten.
Mm. Rafflande.
Ja, det är rafflande och lite otäckt. Men ja, vi river väl igång med lite platina sponsorer med en gång. Nu är vi lite ur fas i och med att vi har haft nyårskrönika två fredagar i rad. Men på fredag kommer vi återgå till gängse ordning med platina sponsorer på fredagar. Men
ja. Och det här är alltså de som hade donerat fram till i torsdags förra veckan. Vi har Göran, han som diktar så vackert till oss, är publik när ni håller låda. Wow, vad jag gillar er båda! Magnus skriver god jul. Henrik S skriver också god jul. Tack för slantarna där. Gabor, vår kära vän, skriver till Valkyriorna. Och så har vi Jörgen L som skriver stockholmare med väldigt speciell stavning som älskar skånska skånskor sedan en förälskelse vid Ravlunda skjutfält. Lyssna på Danne Stråhed när en flicka talar skånska.
Ah, härligt att höra Jörgen L. Du ska veta om att Danne Stråhed är faktiskt ingift släkting till mig, eller rätt sagt han var gift med min mans syster. Mm. Och har tre barn med henne, så vi känner ju väl till Danne och hans musik, och När en flicka talar skånska är ju en gammal fin bit.
Mm-mm, det är det. Thomas J skriver gåva. Ingegärd K skriver tack för i år, och det är då 2020 hon menar. Lennart skriver nytt år men samma guldbrudar. Tusen tack för att ni finns och ger oss hopp. Följer er nu via nationella sändningar från Lidingö. Gott nytt 2021. Det är han som brukar följa de internationella sändningarna på Gran Canaria.
Ja.
Och så har vi månadsgivarna Niklas och Magnus. Och så har vi Magnus E som skriver stort tack för er underhållande och folkbildande journalistik. Gott nytt år.
Gott nytt år på er alla och god fortsättning, och stort tack till alla er som har gett mindre belopp. Ni finns i remsan som vanligt. Vill man stötta mig och Ingrid och vårt opinionsbildande Sverigeräddande arbete, så går man med fördel in på ingridomaria.se. Där finns bankgiro, där finns Swish, och där finns den underbara donorboxen där man kan bli månadsgivare. Och där finns möjlighet att donera lite mindre slantar via Medialike.
Härligt.
Idag fick vi besked att Julian Assange inte kommer att utlämnas till USA, åtminstone inte just nu.
Nej, precis. Jag fick reda på redan tidigt i morse att det egentligen spelar ingen roll vad det blir för ett domslut. För vem som än, alltså om han frias så att säga, eller om han fälls, så kommer beslutet att överklagas.
Mm.
Och det kan ta flera år. Och risken är att han kommer att få sitta häktad under hela den tiden. För de har ju hållit honom häktad nu.
Ja.
Och när han sitter där så kan han ju inte göra någonting. Och det är väl det som USA gärna vill. Alltså att han inte ska få fart på WikiLeaks igen.
Mm. Vi hade ju hoppats att Trump skulle sticka emellan här med en benådning.
Mm.
Så har inte skett än så länge. Julian Assange är ju i väldigt risigt skick. Mm. Både fysiskt och psykiskt. Och det är... han klarar nog inte av att sitta inspärrad så mycket länge till, skulle jag gissa.
Nej, och amerikanerna tänker att det är bra att han sitter i ett brittiskt fängelse. För om han nu skulle råka dö så är det ju inte deras fel. Och kan säga, oj, britterna har de så dåliga förhållanden i sina fängelser. Men alltså, det är lite konstigt, för jag trodde nog att Trump, att han förstår att det skulle vara en riktig spark i magen på djupa staten om han benådade Julian Assange. Men det kan ju hända att han har, du vet, andra rådgivare som säger nej, det kan du inte göra, för att stora delar av amerikanska folket anser att han är en förrädare. Och då skulle du kanske få dem emot dig. Det var som jag spekulerar.
Ja, och vi vet ju så mycket som att tyvärr så har Trump varit omgiven av dåliga rådgivare.
Ja.
Så att ja, det är ju visst och sant, men vi kommer att följa Julian Assange öden givetvis, och hoppas ju verkligen att han på något sätt, att 2021 blir året när han blir utsläppt helt enkelt, och när de låter honom vara i fred. Hela grejen är ju fullständigt befängd. För de som inte vet det, så handlar det i grund och botten om att han ska åtalas för, ja, spionage eller högförräderi eller vad man kallar det. Medan då Assange försvar menar att det han har gjort är bara ren journalistik, och som journalist har man rätt att publicera anonyma uppgifter. Det var ju det som var hela affärsidén med WikiLeaks, att man kunde skicka saker till dem anonymt och inte avslöja sig. Men vi får se vad som händer. Det är jäkligt, det är otäckt i alla fall, tycker jag, hela den Assange-affären. Jag tror att Julian Assange vet mycket, mycket mer saker om som inte är publicerade än, som han sitter på. Kanske har han en så kallad dödmanshand, att om någonting skulle hända honom så kommer det att publiceras. Jag tror bland annat att han är djupt involverad i Pizzagate, Obama, korruption och allt det här.
Ja, vi får och han har ju en fru nu ju. Och två barn med henne som han har skaffat sig under tiden han satt på den här ambassaden. Men hur som helst så kommer vi fortsätta hålla ögonen på detta. Och nu är det dags för en glad nyhet. Jag skrev ju i december om den här äldre damen, 78 år, som satt häktad på grund av att de påstod att hon hade försökt döda sin man. Och en förfärlig historia, och en helt liksom hederlig kvinna som aldrig hade liksom gjort något för när, och sätta henne i häkte. Och det var ju den här åklagaren som åtalade oss, Linda Seger, och som verkade inte se några förmildrande omständigheter, och dottern ville ju inget annat än få hem mamman till sig som kunde ta hand om henne. Det är ju en gammal dam det här. Och hon trodde inte att det skulle bli, men strax före jul så hade de en ny förhandling och med samma domare. Kan ju ha varit lite att jag gav så pass mycket uppmärksamhet åt det här att de tyckte att hålla henne över jul och nyår blev ändå för saftigt. Så att hon har nu, efter 7 veckor, så har hon nu fått tillbringa jul- och nyårshelgerna hos dottern och kommer att fortsätta vara där tills det blir rättegång.
Ja, misstankarna kvarstår ju då, ska vi säga, mot den här kvinnan. Vi kommer att följa även detta såklart fortsättningsvis och se hur det utvecklar sig. Du har skrivit i vårt manus, nu bevisat, S har fler utländska än svenska väljare.
Ja, och det är ju därför att du och jag har sagt detta så länge, att vi misstänker att det är så. Och sen vet vi ju att många av den äldre generationen är sossar av födsel och ohejdad vana. Men just det där att de ändå får så pass höga siffror. Nu visar det sig, precis, jag tror jag har nämnt det lite kort men utan att veta siffrorna, att Statistiska centralbyråns senaste mätning visar nu svart på vitt att Socialdemokraterna har fler utlandsfödda röster än röster från infödda svenska. Och då ska vi ju veta att som infödda svenska räknas ju även då andra generationens invandrare. Så det kan vara ännu fler än vi tror.
Och också kan jag tänka mig, det här har jag inga bevis för att så är fallet i just det här, den här mätningen, men utlandsfödda är betydligt mindre benägna att svara på enkäter, vilket kan göra att såna här mätningar kan vara lite svåra att få ett korrekt utslag på, för att det blir mycket bortfall.
Ja, precis. Mm. Och det här är ju sossen Vidar Andersson som ofta är rätt kritisk mot sitt parti men som trots allt har varit riksdagsledamot. Utan han skriver i Folkbladet då att det sticker ut med Socialdemokraterna att man som största parti har fler utrikes än inrikesfödda väljare. Och konstaterar att den utrikesfödda befolkningen är den grupp som ökat och ökar i antal allra mest i Sverige. Och det är därför vi har haft helt rätt när vi gång på gång har sagt sossarna kommer aldrig att stoppa invandringen. Det är deras enda sätt att hålla sig kvar vid makten. De måste ständigt ha ett nytt tillflöde. Allt eftersom gamla sossesvenskar dör av så gäller det att fylla på med nya som då tänker röster, alltså bidrag, så får ni våra röster.
Mm. Och imamen eller klanledaren säger till dem att rösta nu på sossarna och så får vi olika saker i utbyte. Mm. Men det mystiska är, ska vi bara säga snabbt också, som vi fortfarande inte riktigt har greppat vad det kan bero på, det är ju att inte Moderaterna, framförallt borgarna, verkar ha fattat detta och att den som öppnade dammluckorna, Fredrik Reinfeldt, vad tänkte han? Det har vi också varit mystifierade över. Folk har framkastat på Twitter att men Reinfeldt var så borta i huvudet så att han tänkte att ja, men när vi börjar nu in med valboskap här så kommer de att bli moderater efterhand när de börjar jobba och inte vill betala en massa skatt.
Fast det tror inte jag på. Jag tror snarare på det här. Det var väl upp, vad heter det, Granskning Sverige som fick en intervju med den förre moderatledaren. Vad heter han?
Lundgren.
Ja, just det. Ja. Mm. Och han trodde ju att han pratade med någon vänligt sinnad moderat. Så han pratade ju på där om att Reinfeldt hade för sig att man skulle knäcka välfärdsstaten med massinvandring. Att då skulle det bli uppenbart att vi kan inte ha det här skattetrycket och välfärdsstaten. Men det enda han skapade, det var en katastrof för Sverige och ett ständigt socialdemokratiskt maktinnehav. Och det är därför vi har sagt flera gånger, innan Moderaterna tar fullständigt avstånd från den politiken som Reinfeldt förde. Och det innebär att de också måste ta avstånd från honom eftersom han håller ju fortfarande på med detta. Ju. Mm. Så kan vi inte lita på dem.
Nej, och han dyker ju tydligen upp på olika moderata stämmor och möten och sådär. Och mottas som någon slags andlig ledare och kung. Vilket är för mig fullständigt obegripligt. Jag menar, på senare år har det dykt upp en del vad det verkar vettiga moderater. Varför vågar inte de säga nej, den idioten tänker jag inte sitta här och applådera. Han har ju förstört hela landet och partiet.
Mm. Precis, men de tror att de ska kunna både äta kakan och ha den kvar. Att ändå kunna, ja men han var ju så viktig, vi hade ju makten under 2 mandatperioder och tänk vad det var bra. Jaha, men hela landet gick under på kuppen. Liksom. Som sagt, ska de bli trovärdiga med att de verkligen vill ha en stram invandringspolitik och till och med lite återvandring, då måste de göra upp med detta.
Ja, absolut. Resen är där. Moderater, visa vad ni är gjorda av. Men du, vi fortsätter ju på sossespåret och vårt huvudtema, nämligen sosseadens privilegier. På bilden idag så har vi av en Daniel gjort en liten rad av småkungar, småpåvar.
Magdalena Andersson, Morgan Johansson, Stefan Löfven och Dan Eliasson. Glöm inte att han har haft partibok i många, många år. Ni kanske tror att han bara har varit en myndighetschef. Nej, nej. Han har jobbat på olika departement. Så han har partibok. Han är en bombersvikare.
Han har varit nära medarbetare, statssekreterare. Nej, det kan inte heta.
Jag tror det var det.
Till, vad heter han, advokaten och före detta justitieministern Thomas Bodström har han jobbat för. Men det är en annan, en intressant parentes bara med Daniel Eliasson, det är att det faktiskt inte var en sosseregering som tillsatte honom som myndighetschef i ingångsläget. Det var Reinfeldt-regeringen. Han har ju paraderat igenom Dan Eliasson ett antal myndigheter vid det här laget. Det är Migrationsverket, det är Försäkringskassan, det är Polisen och nu Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Som nu har döpts om till Myndigheten för sol och bad. ska vi liksom förklara vad vi menar med det här med sosseadelns privilegier och varför de ser sig liksom, det började ju med Morgan Johansson, vilket vi pratade om i förra nyhetshelgen, som sprang på Nova Lund och skulle köpa försenad julklapp till sina föräldrar. Minister i den regering som har åthutat alla svenskar att inte shoppa på mellandagsrean.
Men det var lugnt, tillade han, därför att visserligen var det mycket folk, men där stod ju vakter och kollade så att folk köade utanför. Så han erkände ju indirekt att det var skitmycket folk på någon stund då. Och det gnidna i det här med att varför ska han som har hur hög lön som helst, 160 000 sa vi det?
Nej, jag tror.
Det är något sånt helt vansinnigt han har i lön. Vad ska han på mellandagsrean göra? Han behöver väl inte gå på rea, vad är det för dumheter? Det var det första som hände. Nästa grej som kom nästan slag i här, det var ju då att Stefan Löfven själv, som inledningsvis sa om Morgan att det var dåligt omdöme eller det var fängelsinkt eller han sa något sådär lite halvlamt. Det visade sig att han själv har varit ute och sprungit på stan i Stockholm på Gallerian och besökt bland annat Stjärn ur Makarna, för han behövde en reservdel till sin klocka. Och då är vi ju återigen där, man ska bara gå ut för att göra nödvändiga inköp. Man ska bara liksom, det nödvändiga i att skaffa en reservdel till sin klocka tror jag de flesta reagerade över. Och sen visade sig dessutom att han hade varit ute flera gånger, för han behövde även en reservdel, eller vad det var, någonting till sin rakapparat.
Ja.
Och även där är det liksom... Va? Nödvändigt? Sådär va?
Och sen så kommer det fram att finansminister Magdalena Andersson har varit och åkt skidor i Sälen och setts i en butik när hon lämnade in sina hyrda skidor. Och den försvann lite snabbt där, men sen kom ju den stora bomben när folk hade lagt märke till att Dan Eliasson hade befunnit sig på Gran Canaria över hela jul och nyår. Och han då låter meddela från Åben att han hade ju avstått så många resor i år. Och den här var faktiskt nödvändig för att hans dotter bor där nere. Alltså en vuxen dotter naturligtvis. Det är inget litet barn han måste åka och ta hand om.
Nej. Så att han tyckte nog att den här resan var nödvändig, menade han på. Jag tror att de allra flesta människor, Dan Eliasson, gärna hade firat jul med släkt och vänner. Men väldigt många svenskar har avstått från det i år, och framförallt tror jag att det ligger väldigt långt bort för de flesta att sätta sig på ett flygplan och flyga till Spanien i det här läget.
Precis, och detta, alltså dessutom var det så att när han kom tillbaka så var det en bil som väntade på honom, men han blev ju ändå fotograferad med munskyddet här nere över hakan och så. Och det här visar ju två väldigt intressanta saker tycker jag, som kanske möjligtvis i det långa loppet är positiva. Det visar för väldigt många människor, det du och jag har sagt under lång tid, att socialdemokraterna anser sig stå över vanligt folk. De är ju gubbevars regeringen. Mm. Alltså det, när Stefan Löfven sitter och liksom ödesmättat säger, nu får du avstå, boka av, skjut upp, ställ in, här ska vi alla tillsammans. Sen springer själv ute för att göra sådana skitärenden som klockor och rakapparater.
Ja.
Alltså om han skulle gå liksom på apoteket för att hämta någon livsviktig medicin. Men det är ju liksom, det är skitärenden som han kunde ha skickat någon annan att göra. Eller han kunde ha köpt dem på nätet. Eller han kunde bara ha ställt in, skjutit upp, avbokat.
Absolut. Och det som alltså jag tror att Dan Eliasson-grejen är ju den värsta i det här. Men alla de här fyra sakerna är sånt som retar folk extremt mycket. Och det är... Alltså sådana här grejer är bland det värsta man kan göra i svenskars ögon, för att det tyder på att du tycker att du är för mer än andra.
Yeah.
Och jantelagen slår ju åt olika håll. Va? Den är inte bara negativ i så mått att du ska inte tro att du är något, och det här att inga träd får växa till himlen och så vidare, utan den har också den funktionen att det ska vara rättvist för alla. Och det är ju sossarna själva som ligger bakom, låg bakom en gång i tiden, den typen av tänkande. Alla ska ha samma chans. Inga, vad var det, styvbarn eller
gullegrisar.
Gullegrisar. Ja, var det Per Albin som sa det? Ja. Att folkhemmen ska inte ha några styvbarn eller gullegrisar. Utan just det här att fuska, tränga sig före i köer, tro att man är för mer än någon annan. Jag kan göra det, men du pöbel, du kan göra det. Det är liksom, det är bland det värsta du kan göra i Sverige. Svenskarna hatar folk som är såna, och omvänt älskar människor som, jag menar, jag jobbade ju i många år som nöjesjournalist och har träffat rätt mycket stora skådespelare, rockmusiker och så vidare. Och varje gång man berättade för folk att den och den var så trevlig och så blir svenskarna alltid så glada av att höra det. Att nej, Bruce Springsteen, han var då cool, han satt där och pratade om det. Så blir folk som menar, de älskar att höra det, att de är precis som vi. De ska ju vara stjärnor såklart, men de ska inte vara stjärnor på det sättet att de är diviga.
Mm.
Och detsamma gäller politiker och höga tjänstemän. De ska inte tro att de är något. Så att det här landar inte alls bra hos svenskarna.
Nej, absolut inte. Och framförallt som du sa, Dan Eliasson är ju värst, för han är alltså chef för den myndighet som skickade ut det här beramade sms:et att man inte skulle resa. Och så gör han det själv. Detta visar ju, och det är därför jag säger att det är någonting bra i det. Därför att väldigt många svenskar, framförallt den något äldre generationen som ändå vi, alltså de är sossar, spelar ingen roll vad de röstar på, men i själ och hjärta är de ändå sossar. Att de har svårt att ta till sig när du och jag säger att de ser sig som högre stående varelser, och att de fullständigt struntar i Sveriges framtid och svenska folkets väl och ve. Det här blev en riktig väckarklocka för dig.
Ja, och det är ju så, svenskarna har ju, jag ska bara nämna det, att till och med BBC har alltså rapporterat om Dan Eliassons öden och äventyr. Lägger en liten bild här till er som tittar. Covid, Sweden official defense Christmas trip to Canary Islands. Och de är ju alldeles häpna när de rapporterar det. De kan inte begripa varför inte, för det första, hur han kan göra en sån grej, och varför han i så fall inte har åkt ut redan med huvudet före.
Just det, för det har ju hänt bland annat en brittisk minister och en kanadensisk minister, delstatsminister. Men varför händer det aldrig någonting? Jag ska bara säga det, att Damberg ska tydligen komma med någon skriftlig kommentar idag. Just nu har han inte kommit med det. Jag var precis inne och kollade. Men
knytblusmicken.
Just det. Du vill gärna lansera det.
Ja, jag vill lansera det.
Knytblusmicken.
Ja.
Knytblusdamen. Damberg.
Fast ja. Micke är lite roligt och förnedrande, så kallar honom. Ja.
Jag tycker Micke är ett gulligt namn. Så att
ja.
Nej, men då kommer vi ju till det som man hela tiden undrar. Vad har Dan Eliasson på regeringen? Vad sitter han på för bilder, dokument, hemligheter? För det kan inte vara så att han har förstört myndighet efter myndighet. Alltså det har ju varit kalabalik på myndigheterna efter att han har då varit chef.
Mm.
Och ändå får han hela tiden nya uppdrag och snippet upp varje gång liksom.
Men vad säger fåglarna? De brukar ju ha bra insyn i sossarnas göranden och låtanden.
Ja, jag tror jag har frågat om det här förr, men jag slängde ut frågan idag igen. Snälla, snälla, vad är det Dan Eliasson har? Kan varken bekräfta eller dementera. Nej, vill inte säga någonting. Ja, men kan väl åtminstone bekräfta att han har någonting? Vill inte säga vad? Men att det finns någonting. Nej, nej, det går inte. Det handlar om din säkerhet och vår säkerhet.
Oops, ja.
Men sen efter en stund så fick jag ändå följande passus, en liten påminnelse. Efter regeringsskiftet 2006, alltså när Reinfeldt tillträdde, tjänstgjorde Eliasson som tillförordnad biträdande chef vid Säkerhetspolisen, där han ansvarade för analys- och underrättelseverksamhet. Vi kan åtminstone sluta oss till att det är under den här perioden som han har samlat på sig saker som gör att han är fredad. De vågar inte sparka honom, för då kan han sänka ett antal ministrar.
Det skulle ju inte på något sätt vara unikt. Det finns ju andra underrättelsepersoner inom underrättelseverksamheten. Den mest ökända är väl J. Edgar Hoover, som sägs ha suttit på ett helt bibliotek av information om varenda kotte. Och som han inte drog sig för att utnyttja om så krävdes. Och vi läste ju någon artikel av Wilhelm Agrell, som kan sina saker. Han är någon sån här...
freds- och konfliktforskare.
Ja, typ. Precis. Och han antyder ju att det finns ganska bra dokumentation att vi har haft sådana polischefer, säpochefer och så vidare även i Sverige som har suttit med. Och han pratade lite om Palme i den här artikeln, var mycket bekymrad över det och ville gärna sparka någon polischef och sådär, men det blev inte
av. Men han kände då redan till IB-affären som då ännu inte hade avslöjats och visste att sossarna skulle tillfoga stor skada om det kom fram att de hade spionerat på kommunister ute på olika arbetsplatser i en hemlig spionorganisation. Så han fick sitta kvar tills då Gio och Bratt avslöjade IB.
I den här artikeln så vi lägger länken såklart som vanligt i show notes här nedanför på YouTube. Där man förstår att det här är ett ganska vanligt, det är vanligt att det blir så att människor som har den typen av yrken inom underrättelseverksamhet, polis och så vidare, de ser till att skaffa sig en livförsäkring eller en försäkring för sin karriär av olika, det är inget liksom hittepå foliehatsgrej. Och vad det gäller Dan Eliasson så är det ju omöjligt att inte tänka att det måste, han måste sitta på någonting, alltså eftersom ingen jäkel, och antagligen är det inte sosse-specifikt heller, eftersom som sagt var det var Reinfeldt som tillsatte honom. Det var under Reinfeldt-perioden han var då chef, biträdande chef vid Säkerhetspolisen. Kan det vara någonting om Palmemordet? Alltså man undrar ju vad...
Ja. Jag sa att Jens Gahn, man hade teori om Morgan Johansson och en get.
Ja, vem vet, någonting är konstigt. Men du, vi ska kolla på ett litet kort klipp med Henrik Jönsson. Men innan det så vill jag bara säga att jag tror att en annan förhoppningsvis bra grej som kan komma ut ur detta och som Henrik uppmanar i det här klippet till, det är att nu måste gemene svensk slå näven i bordet och sluta nöja sig med det här missbruket av statsapparaten som försiggår i stor skala på alla nivåer. Och jag har fått en del indikationer på närstående av att bägaren börjar rinna över nu på riktigt. Alltså. Och jag tror att coronan kanske var en blessing in disguise där. Förklädd välsignelse, säger man så på svenska. Det
finns inget riktigt bra uttryck på svenska.
För att det har gett även de som är lite rädda för att uttala sig i kontroversiella ämnen och varför subversiva en ursäkt eller liksom en liten sköld bakom vilken man kan inte gömma sig. Man förstår det, ta skydd, att man kan peka på coronan och säga att det här är en farlig smitta och så vidare och kolla på de här. Det är mer okej. Att vara förbannad nu än...
Ja, än att vara förbannad på invandringen eller någonting annat elände vi har fått i Sverige. Mm. Nej, vi ska titta på 3 minuter med Henrik Jönsson.
Till dig som är arg, besviken och missnöjd med denna utveckling vill jag här därför ge 3 personliga råd. 1. Acceptera inte krav på mer makt. Socialdemokrater kommer att beskylla borgerligheten i allmänhet och nyliberalismen i synnerhet för allt de plötsligt nu säger sig vilja korrigera. Och detta kommer de att vilja göra genom att utöka sin egen makt och genom att höja skatten. Detta är förutsägbart nonsens. Acceptera inte heller en slentrianmässig borgerlig förklaring som beskyller den sittande regeringen för alla problem under förevändningen att allt skulle vara bättre om de själva finge regera genom utökad makt och hårdare tag. Detta är likaledes nonsens. Skillnaden för Sveriges djupgående förvaltningsmässiga kris hade varit marginell, oavsett vem som för tillfället suttit på regeringsmakten. Politiker behöver varken mer makt eller mer pengar. De behöver lära sig prioritera och att ta konkret ansvar. 2. Kräv fokus på statens kärnuppdrag. Svensk politik har redan exceptionellt mycket inflytande över hur medborgarna lever sina liv. Och svenskar betalar redan en av världens absolut högsta skatter. När politiker använder pandemin som förevändning för att kräva mer pengar och mer makt,
ändå ser vi behov av fler verktyg.
Be dem då istället att prioritera. Avveckla alla moraliska pekpinneprojekt, allt stöd till religiösa föreningar och alla bedrägeriutsatta bidragsprogram. Överför istället dessa resurser till statens verkliga uppdrag. Håll gränsen, skydda medborgarna, upprätthåll ordningen. I övrigt klarar sig nog svensken alldeles utmärkt, även utan ett nationellt genussekretariat. Den politiker som inte erkänner behovet av dessa åtgärder kan inte lösa förvaltningens problem. 3. Utkräv ansvar. Kräv ett återinförande av tjänstemannaansvaret. De överträdelser och den inkompetens som nu uppvisas legitimerar mycket hård kritik och fordrar ansvarsutkrävande. Att acceptera fler otydliga politiska floskler av typen "vi ska bygga Sverige tillsammans" eller "vi ska knäcka gängen" eller vad som helst med orden "socioekonomiska f***ing faktorer" är att acceptera mer av samma sak som vi redan har och därför fortsatt förfall. Kräv istället konkretion. Exakt vad tänker ni göra? Exakt hur ska skattemedlen omprioriteras? Exakt på vilket sätt ska myndigheterna bli effektivare, bättre rustade och mer kompetenta? För om det finns ett ansvar som vi medborgare omedelbart kan ta, så är det att utnyttja den stora tragedi som nu utspelar sig för att göra någonting gott. Att slutligen utkräva verklig förändring av hur Sveriges förvaltning fungerar.
Hela filmen tycker jag ni ska se, för han går ju verkligen igenom Sveriges, alltså statsapparatens förfall. Mm. Problemet är att hur ska vanliga svenskar kräva detta? Det borde ju de göra via medierna. Alltså journalisterna borde vara de som å folkets vägnar kräver. Alltså ställer så jobbiga frågor till politikerna. Nej, men ni kan ju inte göra allt. Prioritera nu istället.
Ja. Ja, alltså det vi har sett nu i MSMs hantering av hur de här, den här kvartetten, heter det va, när det är 4?
Mm.
Ja. Det står helt still i huvudet där för ett ögonblick. Kvintet är 5, just det. Hur den här kvartetten har betett sig, det är ju att man har ändå rapporterat ganska mycket, framförallt Expressen än en gång är på, rätt mycket på. Och Viktor Bart Kron, deras politiska kommentator, har ju varit fullständigt skoningslös i sin kritik. Och då måste man ställa sig frågan, Jag tänker så här, anledningen till att de rapporterar så mycket är att de vet att folk retar sig väldigt mycket och alltså att det ger extremt mycket klick därför att alla vill läsa, alla vill reta sig och bli förbannade. Men är de villiga att pusha makthavarna i realiteten? Vill de bara så att säga sälja lösnummer genom klick på nätet? Eller är de intresserade av att verkligen ställa någon till svars?
Nej, men det är de ju uppenbarligen inte. Därför att när det här med... alltså till och med Göran Greider, sossarnas främsta...
supporter.
Ja, precis. Ja. Där till och med han skrev på Twitter att nu måste väl ändå Dan Eliasson ryka. Och så skriver tidningarna om det. Och så ringer de upp Stefan Löfven som låter hälsa via sin pressekreterare att han inte har några kommentarer. Och då nöjer de sig med det. Jag menar, det är... inte längre sen än 2010 när Laila Freivalds var med i en stor skandal för hon hade själv då, som justitieminister bestämt att, man, att det skulle bli mindre förmånligt att få köpa sin allmännyttiga bostad, hyreslägenhet och göra den till bostadsrätt. Sen innan lagändring går igenom så passar hon på att köpa sin egen. Då, och hon vägrade ju kommentera, då stod ju hela... svenska pressen i hennes trappuppgång och vägrade gå därifrån förrän hon hade öppnat dörren och sagt någonting. Det finns ett liksom berömt klipp där hon skriker åt dem. Gå ifrån och så. Var finns det beteende? Det är helt borta.
Ja, det verkar inte vara någon som gör sånt längre. Alltså just det här, ja, men det var ju standard när du och jag jobbade inom MSM. Att tyvärr, därför att både du och jag tyckte det var du. Tråkigt och hemskt och vi är inte såna här konfrontativa människor. Framförallt var det tråkigt och hemskt när det handlade om allvarliga brott och man skulle gå runt och prata med grannarna. Hur känns det nu att din granne har blivit yxmördad? Det var inte så jätteroligt. Men det ingick i uppdraget.
Ja.
Man åkte dit och knackade på dörren eller ringde på dörren och det gällde även ministrar. Det gällde, det, liksom, och du ringde inte innan för då skulle de bara åka någon annanstans och inte vara hemma. Utan man åkte, man satt utanför och så vidare. Och jag menar, folk kan tycka att det är en tveksam journalistisk metod. Alltså, du vet, Mona Sahlin har ju berättat om hur hemskt det var när journalisterna typ kampade ute i hennes trädgård och vad det nu var. Ja, det är säkert skitjobbigt för henne. Men hon var då partiledare när det hände. Man måste skilja där, tycker jag, mellan vanligt folk.
Absolut. Ja, men alltså, grejen är ju det att folk får ofta för sig att journalister gjorde sånt här för att vi ville jäklas med folk. Men det är ju, journalistens roll är ju att agera å folkets vägnar. Att ställa politikerna till svars när de har gjort någon skandal eller något fusk eller något sånt här. Men det gör de inte längre, därför att nu är journalister mer kändisar än granskare av makten. Dan Eliasson hade ju tydligen, det var någon bild där han står på sin Las Palmas balkong tillsammans med en SVT-reporter. Det är ju det de sysslar med nu för tiden och liksom frottera sig med politikerna, springa på kändisfester och sånt. Nej, det är fruktansvärt som journalistiken har förfallit. Det är inte bara statsapparaten, det är även journalistiken, den tredje statsmakten.
Ja, precis, absolut. Men vi får väl se om det eventuellt kanske kan komma någonting positivt ut ur detta. Därför att det här har blottlagt någonting väldigt, vad ska vi säga, osmickrande.
Ja, och framförallt för Socialdemokraterna, eftersom det är de som sitter i makten och de här ministrarna som har shoppat loss och så, är socialdemokrater. Och jag tror att det är jättebra, så detta kan faktiskt göra att väldigt många fler vaknar upp och ser, de är inte på vår sida. En annan sak som jag vill lyfta här, som du kanske inte helt håller med om, men det är att när folk ser att de här ministrarna inte är rädda för att bli smittade på gallerier och på flygplan och så vidare, så kanske de fattar att det är nog inte riktigt lika farligt som de har försökt blåsa upp det till. För då skulle de, om Stefan Löfven på allvar var livrädd för att han skulle bli smittad och sen smitta Ulla, sin fru eller någonting sånt, då skulle han inte sprungit på gallerian.
Nej, och då, men nu, då, är det, då ska jag bara komma med den brasklappen här att det är ju då, corona är ju i 9 fall av 10 inte farligt för människor. Det är väldigt få som blir allvarligt sjuka, men de som blir allvarligt sjuka är ju, det är ju fruktansvärt hemskt. Och det var liksom det som var grejen, tänkte jag, med olika lockdown-strategier, Sveriges strategier och så vidare. Där man pratade om redan inledningsvis att vi måste skydda de äldre och de som är multisjuka och så vidare. Alltså de som är i riskzon, vi som inte är i riskgrupp måste vara lojala med de som är det. Mm. Och alldeles oavsett hur man ser på detta, om man tror jag att det är ytterligare en faktor att i det här, att folk säger att Löfven, Magdalena Andersson, Mogge och Dan Eliasson, de skiter i samhällets allra svagaste.
Ja.
Jag tror att folk kan säga det så.
Ja.
Alternativt så tänker du att ja, men de vet om att det inte är så farligt. Men det är ju väldigt farligt för dem som är i riskgrupp, uppenbarligen.
Ja, men
även om de är
ju å andra sidan inte ute och springer på gallerier. De är ju på de här boendena
ja,
och så.
Ja.
Och nu är det, där är det ju ändå besöksförbud och så. Och jag menar, vi vet ju av mejl som kom fram mellan Tegnell och Giesecke och dem att Sveriges strategi från början har varit flockimmunitet. Och det kan du inte uppnå på något annat sätt än att väldigt många blir smittade, går igenom sjukdomen och sedan blir immuna. Eller så kan, tror de, att man kan uppnå flockimmunitet genom vaccin.
Vilket ju leder oss osökt in på dagens nästa ämne, nämligen vaccin mot covid-19.
Ja, precis. Mm. Och vi börjar att rapportera. För det är ju så här att man har sagt att det är först de sköra äldre som ska vaccineras. Men Skåne gör nu uppror mot detta. Politikerna här säger att nej, vi tänker nu gå över till sjukvårdspersonalen, främst de som jobbar på IVA. Och det går alltså emot Folkhälsomyndighetens rekommendationer som säger att det är riskgrupperna först. Mm. Men det är många som har frågat sig det. Men vänta nu här, är det inte bättre att vi i så fall vaccinerar de som ska
ta hand om de
jättesjuka? Ja. Mm. För de utsätts ju för smittan hela tiden, även om de har skydd och sånt.
Mm.
Så att jag tror nog i och för sig det är bra om man nu tror att det här vaccinet är bra och effektivt och nyttigt. Det tror inte jag. Men om man tror det så är det ju en vettig strategi. Sen såg jag faktiskt fladdra förbi häromdagen att i USA så är det en majoritet av de tillfrågade som jobbar inom sjukvården som säger att de kommer absolut inte att vaccinera sig.
Hmm. Intressant, för nu som vi tidigare har spanat lite grann så fortsätter ju det här nu med att alltså, nu börjar man trappa upp hoten mot dem som säger att de inte vill vaccinera sig. Tegnell själv har sagt att vaccinvägrare kan förbjudas att resa till exempel. Och man har börjat glunka mycket om det, och så kommer även den här då propagandan i olika mainstream-medier. Vi ser SVT här till exempel. Det är helt ofarligt. Det vet de redan. Det är lustigt hur de kan, om de har någon kristallkula eller någonting, vet jag inte. Och om de har, även andra medier drog fram människor, ungdomar som fick narkolepsi av svininfluensavaccinet, som nu säger att ja, men jag ska ändå ta det här och det var väl inte så farligt. Och ja, sådär. Så propagandan är redan i rullning där.
Oh ja.
Ser vi.
Och, men det finns ju andra länder i världen och andra slags läkare, och det är nu, jag har sett flera artiklar där läkare varnar för riskerna med vaccin och framför allt de vacciner som använder sig av det här mRNA. Och jag ska bara säga, jag tänker inte försöka ge mig på att förklara hur detta fungerar, för det har jag inte satt mig in i det på en väldigt hög nivå. Men en sak vet jag, att de vaccinerna är helt nya. De skiljer sig från alla andra sorters vaccin vi känner till. Vanliga vacciner, där tar man en bit av sjukdomen, viruset, gör det lite mildare, lite mindre farligt, och så ympar man in det för att kroppen då ska tro, oh, nu har jag blivit sjuk, och därmed bygga immunförsvar. Nu har vi då ifrågasatt om det överhuvudtaget fungerar. Men det är i alla fall så vacciner har fungerat. Det här mRNA, där får du alltså inte in någonting av viruset, utan du skickar en signal till dina egna celler att de ska bilda det här viruset på något sätt för att sen kunna bekämpa det. Och vi har ju varnat i flera program för att när man har gjort, man har ju försökt att få fram ett coronavaccin i 20 års tid sedan SARS och MERS. Och då har det lett till bland annat i djurförsök att de som fick vaccinet, de dog sedan som flugor när de sen utsattes. Så de blev varken immuna eller kunde klara det bättre, de klarade det sämre.
Mm. Man blir alltså mer mottaglig för det vilda viruset så att säga. Mm. Det funkar, det här är ju djurförsök som har gjorts och replikerats eller duplicerats, alltså upprepats flera gånger. Så du har fått den obehagliga effekten att istället för att göra dig immun mot det vilda viruset så blir du mer mottaglig eller du blir mer sjuk. Mm. Och många av de här försöksdjuren dog knall och fall efter att de hade utsatts för det vilda viruset. Och vi ska se ett litet klipp med en professor, irländsk professor som heter Dolores Cahill, där hon pratar om att det finns en del som tyder på att efter, det kan gå så lång tid som ett halvår, ett eller till och med två år innan du får en sån här effekt, för att det vilda viruset kommer ju fortsätta finnas kvar ute i bland folk och i naturen. Och då kan det hända otäcka saker i värsta fall med en del vaccinerade.
So this is a paper from I think 2012 in PLOS ONE. And its immunization with SARS coronavirus vaccine leads to pulmonary immunopathology unchallenging with the SARS virus. So the issue when you inject messenger RNA will say if it had a protein from the virus like the spike protein, this plus positive RNA can go into our cells. The spike protein from the virus is expressed in our cells and may be exposed to the immune system when those cells die. And the body starts mounting an immune response, including an antibody response. But then, so say if that happens in December, and people would start doing that straight away. So within 2 or 3 weeks, that process would start. But if in February, March, April, another coronavirus is circulating naturally in 2021, that would be like a challenge with the natural, the SARS is one of the natural coronaviruses. Or it could even be the common cold, that what happened in this study is that the animal models, after being challenged, got very sick and that some of them died. So that it says the last line of the abstract said, caution in proceeding to the application of a SARS-CoV vaccine in humans is indicated. And so the name for this thing is antibody dependent response or cytokine storm, or immunopriming, or immune superpriming, you know? So this is why there has been no vaccine for decades licensed for coronavirus, is because you get this issue that the messenger RNA starts expressing the virus, and then when it comes across the natural circulating coronavirus, could be a month or a year or 2 years down the road, that then the people get very, very ill very quickly with this cytokine storm. And they also saw this in a respiratory vaccine, RSV. If you see it in the middle of the screen here, sorry, that's given to children. Where if you look at halfway down the paragraph, most of the children who were giving this RSV vaccine, which had the same issue, most of the children experienced severe disease with infection that led to a high frequency of hospitalizations, and 2 children out of 35 died. And the conclusion from this was that the disease was enhanced by the prior vaccination. So what people need to know is that with these RNA vaccines, is that after you're vaccinated for the rest of your life, you will have much higher death as in the children in this study because you were vaccinated. And why I came out with this in May 2020 is that the people may not make the connection, And what we do not want is that if there is significant deaths, we'll say in February, March, April next year, that that is called COVID-19 or COVID-21, that we will have to monitor if the people who are dying, and there is predictions, that's why they are having the tender for large amounts of adverse events from the vaccine, is that if there is increased deaths, it is well known, and we don't want those deaths to be called COVID-19 or COVID-21. They are this issue about vaccine making people more sick and have a higher chance of death, not because of a circulating virus, but because of the vaccination weeks or months ahead.
Ja, det är ruggigt det hon säger, men det är det vi har pratat om flera gånger, det här med cytokinstorm, att din kropp börjar motarbeta inte bara viruset utan alla dina organ, och du kan få total organsvikt. Och hon är också väldigt, alltså hon gick ut och varnade för detta redan i maj förra året, och nu säger hon att hon är väldigt, alltså om ni ser hela klippet, att hon är väldigt glad för möjligheten att få berätta detta. Därför att människor måste få veta innan de tar vaccinet. Man måste liksom själv kunna bestämma och inte bara tro på propaganda åt det ena eller andra hållet. Utan du måste veta vad skulle kunna hända. Vad är det bästa utgångsläget? Vad är det sämsta utgångsläget?
Mm, och då har vi en del, om vi nu ska hitta en liten ljusstrimma i mörkret här då, så är det ju det här att AstraZenecas vaccin fungerar inte som Moderna och vad heter de?
Pfizer.
Pfizers vacciner. Alltså Pfizer och Moderna, deras vacciner är såna här mRNA vacciner. Mm. Medan som du var inne på tidigare, AstraZenecas vaccin fungerar på ett mer traditionellt sätt. Vi förenklar jättemycket här nu, för det är ju ganska komplicerade processer. Men det är ingen sån här mRNA-process i alla fall. Så att om man känner att man är väldigt rädd och man är i riskgrupp och ändå vill ta det här vaccinet, så känner väl både du och jag, utan att vara läkemedelskunniga på något sätt, men vi läser ju ändå en hel del om det här, att det kanske kan vara värt att vänta på AstraZenecas vaccin, som också är snart på väg att bli godkänt. Va?
Det har ju godkänts i Storbritannien.
Ja.
Och de ska börja med det så fort det finns, ja, tillgängligt. Mm. Så det hade jag också sagt. Jag tycker egentligen inte ni ska vaccinera er alls, men ni som känner att nej, men jag måste ändå, för jag tror mer på detta än på att bli sjuk. Mm. Så vänta i så fall på AstraZeneca, för det är ett mer traditionellt vaccin, och det kommer inte, alltså det kan ju också få hemska biverkningar, men det är inte den uppenbara risken för den här cytokinstormen där kroppen attackerar alla sina egna organ.
Det är det här också med mRNA, om jag förstod det rätt, och våra medicinkunniga lyssnare och tittare får rätta mig om jag har fel. Vi läste ju en lång artikel i New York Times som gick igenom det här. Det var ganska svårpenetrerat ändå, även om den var omsorgsfullt skriven och så här. Men om jag förstår det hela rätt, så är ju en av de läskiga grejerna med de här mRNA-vaccinen att de kan kopiera sig själva i cellen.
Ja.
Och det är ingen som riktigt vet vad effekten av det skulle kunna vara.
För det har aldrig testats tidigare.
Men du, we control the disease by controlling the information. Vad säger du om det?
Ja, det säger jag att det är så, precis så jag tror att det fungerar. Så låt oss titta på hur X-Files beskrev detta för några år sedan.
Come in. Thank you for seeing me at this late hour, sir.
What is it, Agent Mulder?
This case we've been assigned. I believe we've been misled. Possibly deceived.
Deceived? By whom?
Whoever originated the case.
What is the accusation, Agent Mulder?
That Agent Scully and I were sent on this manhunt without knowledge of the existence or nature of a contagion.
What is the exact nature of the contagion?
It's deadly. It kills within 36 hours. One escaped convict was infected. He's dead now. The other man may be infected, and he's on the loose.
Does anyone know how it's communicated? Whether it's a virus or a bacteria?
No, we just know that over a dozen men have died from it, and it appears to be highly contagious.
Then you don't know much, Agent Mulder.
Why weren't we told the truth?
We didn't know the truth. What we knew would only have slowed you down.
But innocent people could be infected. What you knew could have prevented that.
How? In 1988, there was an outbreak of hemorrhagic fever in Sacramento, California. The truth would have caused panic. Panic would have cost lives. We controlled the disease by controlling the information.
You can't protect the public by lying to them.
It's done every day.
Ja, vi kontrollerar sjukdomen genom att kontrollera informationen om den. Och i det här fallet är ju Mulder väldigt upprörd över att de har förminskat hoten.
Mm. Han är alltid väldigt upprörd över att inte sanningen kommer fram. Mm. Han är ungefär som du. Sanningen måste fram i alla ögon. Och det som har hänt här är då, kan man säga väldigt kortfattat, det är att de har spridit ett virus eller en sjukdom medvetet. Ett läkemedelsbolag har gjort det på ett fängelse. Så har två av fångarna rymt och då sätter de Mulder och Scully på att försöka hitta dem, därför att ja, det är inte så bra att de springer runt med den här jättesmittsamma sjukdomen då. Och den rökande mannen är ju liksom den djupa staten personifierad, och han har vetat ganska mycket om detta redan från början. Och hans ingång i det hela är att nej, men vi kan inte springa runt och berätta sanningen för folk, för då blir det panik och det går inte, och då tappar vi allting.
Och nu har vi samma situation fast omvänt. Nu vill de skapa panik. De vill, alltså de har kraftigt överdrivet smittsamheten, dödligheten, för att få folk att ta vaccin, gå med på en massa inskränkningar av friheten, kunna sätta igång the great reset och allt det här. Och kanske till sist totalitära samhället där allt vi gör övervakas, alla Kina. Kina är ju deras förebild.
Ja, men alltså det kan ju finnas flera, för folk undrar varför skulle de vilja släppa ett vaccin som är farligt, eller varför folk kan inte riktigt förstå varför de skulle vilja skada oss på något sätt. Men det kan ju finnas alltså flera anledningar till det, precis som du säger. Det kan vara övervakningsmöjlighet genom nanopartiklar. Det kan vara befolkningskontroll genom att göra en stor del av dem som får vaccinet sterila. Det kan vara att skapa mycket rädsla och panik som gör att man kan implementera drakoniska lagar. Vi kommer att återkomma till det här med pandemilagarna i Sverige på fredag och pratar lite mer om det då, när de kanske eller kanske inte är genomförda, genomröstade i riksdagen. Så det kan ju finnas flera anledningar till det. Det är klart att det inte sitter någon skuggfigur och gnuggar händerna och vill skada folk bara för att det är roligt att skada folk, utan syftet är ju givetvis att uppnå olika andra mål.
Ja. Så precis. Är det. Och det är ju inte några människor som gråter om de skadar andra, även om inte det främsta syftet är att skada andra.
Alltså, som sagt, det är bara till att kolla på vår egen sosse-nomenklatura, hur mycket de bryr sig om vanligt folk, så som de beter sig, så får man ju ett kvitto på att vi finns inte för dem överhuvudtaget.
Nej, men så är det ju. Nu ska vi avsluta med, vi har faktiskt ett klipp till som liksom vi tar med för att staga upp det vi tidigare har sagt om vacciner överhuvudtaget. Det här är ännu en barnläkare, en amerikansk barnläkare som heter Lawrence Palevsky. Och han har inte gjort någon egen studie, men han har ju varit barnläkare i många år och han har sett hur föräldrar, hur barn som är vaccinerade och ovaccinerade, hur olika hälsa de har.
Och om jag har förstått det hela rätt så är det här klippet vi ser från någon typ av delstatsförhör i Connecticut, där man då har övervägt att lagstifta kring vaccin, va?
Just det, och där har man då och det var för ungefär ett år sedan.
Ja.
To repeat, no study, no science has ever proven that vaccines eliminate the existence of the organism in your body. If anything, science is showing that the vaccines cause the organisms to mutate. And there are plenty of articles showing that strains are replaced by new strains after vaccination, similarly to the way antibiotics are bringing about new strains of bacteria because of the overuse of antibiotics. So why are we blaming the unvaccinated children? No study has ever been done in this country appropriately to address the health outcomes of children who are vaccinated versus the children who are unvaccinated. I have been seeing families in my practice for over 20 years that have opted out of vaccination. They are the healthiest children I have ever seen. I have families who have older children who have been vaccinated, middle children who have been partially vaccinated, and then younger children who have not been vaccinated at all. And those families are rising in number, and they see the difference between the health outcomes of their younger children, who are rarely sick, versus their older children, who are getting IEPs in schools, needing medications, ERs, and constant health issues. And all I get when I hear that, when I state something like that, is, well, that's anecdotal. Well, it's anecdotal if you see it a couple of times, but it's not anecdotal when you see it for over 20 years. And when you speak to parents, and when you speak to teachers, and when you speak to guidance counselors, and when I speak to pediatricians who are too afraid to come out in public.
Ja, de ovaccinerade barnen är de hälsosammaste av alla, de friskaste av alla. Mm. Och det är ju bara att vi tittar på hur det var när vi var unga. Alltså, det kanske började komma lite när du var barn med vacciner och så, men jag menar, vi fick ju bara stelkrampsvaccin, nej, vad heter det, smittkoppsvaccin.
Ja, man fick något enstaka vaccin när man gick i, jag vet inte hur det var när man var bebis förstås, men det enda vaccin jag kommer ihåg var någonting som man fick i lågstadiet, vad det nu kan ha varit.
Ja, men det var väl smittkoppsvaccin.
Ja, ja, visst kan ha varit.
Ja. Eller så var det redan utrotat då, jag vet inte, Maria, men i alla fall så är det ju så att vi har ju sett, alltså man behöver inte göra studier för att ändå själv notera att barn är sjukare idag än de var när jag var barn. Vi hade barnsjukdomarna, ja, men det var en gång vartannat år så råkade man ut för de barnsjukdomarna, och så var man hemma från skolan i 2 veckor eller någonting. Men nu har ju barn allergier, astma, ADHD, autism och alltså massor med saker som gör att de är ständiga kunder hos vården.
Ja, det är ju bara till att titta på. Jag skulle vilja ha en alternativ förklaring till varför autismdiagnoser har gått från 1 på 100 000 till 1 på 100 eller någonting i den stilen.
USA är det ännu värre.
Vi måste ha en förklaring på de siffrorna. Vi måste få det, alltså. Och om det är någon som tror att ja, men det har ingenting med vacciner. Nej, okej, men lägg fram en alternativ förklaring då. För någonting har ju hänt där. Och, det handlar
och gör åtminstone studier som jämför vaccinerade och ovaccinerade. Alltså tänk nu så här. Varför vill inte läkemedelsbolagen göra sådana studier? Om de var jätteövertygade att vacciner är dödsäkra, det är det bästa som finns, och stackars ovaccinerade barn, de blir jättesjuka, då skulle de ju säga det är klart vi ska göra sådana studier, men de vägrar.
Ja, Ingrid, vi kommer säkert att prata mer om vacciner och covid och allt annat elände på fredag. Men nu ska vi knyta ihop denna säck för idag, och vi gör det med uppmaningen att
stötta oss. Stötta vårt Sverigeräddande opinionsbildande arbete. Ingridomaria.se, Swish, Bankgiro, Donorbox och Medialike-knappen. Och jag ska bara säga det att jag har kollat på Expressen här hela tiden, och Damberg, Knytblus Micke har fortfarande inte kommit med något uttalande, och klockan är nu 16:30.
Han måste ringa sin mamma först och sådär. Ja, nej, det är så patetiskt att de inte ens kan komma med något ordentligt uttalande, och att han ska komma med ett skriftligt uttalande i 11:e timmen när hela Sverige är uppror över vad
han sitter väl och förhandlar med Dan Eliasson nu. Ja, men kan du gå med på detta? Kan jag få slå dig lite på fingrarna åtminstone?
Sanslöst. Hörni, ha en underbart trevlig vecka. vecka, så hörs och ses vi igen som vanligt på fredag. Skönt att komma in i gamla gängor igen, Ingrid.
Absolut. Och Gud bevara Sverige och Gud välsigne er.
Hej då!